Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 97 av Ångestpodden. Det här introt kommer vara lite annorlunda och vi kommer vara lite snabba på bollen på grund av att det har hänt vissa saker som gör att vi inte riktigt är på benen med att podda så som vi brukar vara.
Hej på er, jag är också med men jag är väldigt, väldigt låg. Men podden har liksom alltid varit något slags andrum för mig och någonstans där jag liksom ändå kan må bra. Så jag ville vara med här.
Mm. Och innan vi går vidare till dagens intervju ska vi passa på och presentera veckans sponsor som är Försäkringskassan. Och innan vi fortsätter så vill vi bara säga att vi har sett alla era kommentarer och alla era meddelanden angående det här samarbetet. Och vi vill bara att ni ska veta att Försäkringskassan har tagit del av alla era kommentarer som ni har skrivit till oss.
Alltså vi tror ändå att det är väldigt viktigt att lyfta de här frågorna även om vi vet att många av er har sämre erfarenheter av Försäkringskassan. Det har vi ju verkligen förstått när verkligen. Ni har hört av er.
Mm. Men vi tror att det är väldigt viktigt att prata om just stress och psykisk ohälsa och vad vi kan göra för att få laget Sverige att faktiskt fungera. För vi har ju en vision om att det här samarbetet med Försäkringskassan som vi har nu ska leda till att fler faktiskt vågar prata om hur man mår och att man också ska våga ha det här öppna samtalet med sina kollegor eller chefer eller anställda eller vänner.
Och vi vill verkligen också poängtera att vi tycker ju inte det är okej att inte få hjälp när man har rätt till det. Men vi hoppas ändå att ni känner oss så pass bra så att ni vet det.
Ja.
Men däremot så måste man tillsammans börja prata om det här.
Mm.
För att det ska kunna bli bättre.
Mm. Ja, och bara för att man har psykisk ohälsa så behöver ju inte det betyda att man är utesluten ur laget Sverige. För det är just det som laget Sverige handlar om. För liksom i ett lag så är ju allas insatser lika viktiga för att det ska fungera. Och sen kanske någon kan bidra till en mer insats och en mindre. Men det kan ju också förändras liksom med tiden.
Ja, och man måste nog klargöra att Försäkringskassan har en uppgift.
Mm.
Hälso- och sjukvården har en och arbetsgivarna har andra uppgifter.
Mm.
Men vi tror på att laget Sverige, där behövs alla, oavsett arbetsförmåga.
Exakt. Så tack Försäkringskassan. Och nu vidare till dagens intervju alltså. Vi kände ju så här efter förra veckan när vi hade poddat om stress att vi har ju så sjukt mycket frågor fortfarande angående det här ämnet. Så vad passar då bättre än att bjuda in en forskare och ett proffs i stress? Så vi bjöd in stressforskaren Giorgio Grossi som är en medarbetare i stressmottagningen. Och det känns ändå som att han besvarade alla våra frågor bra och ännu bättre än vad vi hade kunnat förvänta oss. Så vi säger väl som vi brukar säga ändå att nu rullar vi intervjun med Giorgio Grossi. Hej Giorgio och välkommen till Ångestpodden!
Tack så mycket!
Vi tycker det är jättespännande att du är här.
Mm, det tycker jag med, jätteroligt att få komma hit.
Men du ska få börja med att presentera dig, så vem är du?
Vem är jag? Jag är Giorgio Grossi, jag har en bakgrund som forskare inom stress och har jobbat på Stockholms universitet och är också docent på Karolinska institutet. Det jag gör för det mesta numera är att jag jobbar som psykoterapeut och då på ett ställe som heter Stressmottagningen som ligger i Stockholm och som är en specialistmottagning för personer som lider av utmattningssyndrom. Alltså det som man kallar för att gå in i väggen eller bli utbränd i folkmun.
Mm.
Så det är jag.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, ångest det är ju ett tillstånd som man kan befinna sig i med jämna mellanrum. Det beror lite grann på hur man ser det. I vardagen så menar vi att vi har ångest när vi har ett starkt obehag inför någonting som ska göras eller om vi känner fjärilar i magen eller hjärtklappning över någonting vi har gjort som vi kanske inte borde ha gjort det. Sammanblandat med skuld och ånger och rädsla och den sortens känslor. Men om man tittar i så här psykiatriska diagnosböcker så är det egentligen en hel uppsättning tillstånd som faller under ångestrubriken. Och det finns ju då lite olika varianter på temat. Fobier, att man är väldigt rädd för enstaka typer av djur eller situationer, företeelser, allt från ormar, spindlar, ni vet, saker. Höjder och trånga utrymmen och folksamlingar med mera. Det kan handla om panik, att man plötsligt får såna här intensiva attacker av ångest med hjärtklappning och tryck över bröstet, svårt att andas och man blir kall och varm och yr och pirrar i kroppen gör det. Och som kommer helt plötsligt som en blixt från en klar himmel och som kulminerar inom en 10 minuter. Det är panikångest det. Och det kan ofta göra så att man utvecklar en rädsla för nya attacker och utvecklar en rädsla för att befinna sig på ställen, platser det är svårt att ta sig ifrån ifall man får en attack, som tunnelbanor och andra ställen som är svåra att ta sig ur helt enkelt. Ja, sen finns det ett antal ångesttillstånd till. Någonting som är vanligt är det vi kallar för generaliserad ångest. När man alltså har en benägenhet att oroa sig för många saker. Och oroar man sig inte för någonting specifikt, då kanske man oroar sig för att man oroar sig. Mm. Och det är ett ständigt ältande av saker som kan gå åt helsike.
Mm.
Mm. Så det lägger jag in i begreppet ångest.
Ja.
Mm. Det är besläktat med rädsla helt enkelt.
Mm. Ja, men som sagt så ska vi prata om stress idag.
Precis.
Och vi känner så här, man slänger liksom med ordet stress överallt hela tiden.
Visst.
Men vad betyder det begreppet stress?
Stress, det är ju, där finns ju också lite olika definitioner och man kan säga att ångest och stress hänger ihop. Alla starka känslor hänger ihop med stress. Men stress som sådan, det är ju kroppens reaktion när vi står i en situation eller inför en situation som hjärnan tycker är farlig eller utmanande på något sätt. Och i folkmun så brukar man ju skilja mellan positiv stress och negativ stress. Och negativ stress, det är när hjärnan uppfattar en fara, en situation som vi inte kan kontrollera, som vi inte kan påverka och där förväntningarna eller hotbilden är ganska så rejäl. Om ni tänker då att man befinner sig på en arbetsplats eller i skolan och det är väldigt mycket som krävs av en på kort tid och det är väldigt många uppgifter och komplexa uppgifter och man känner inte att man klarar av situationen. Då upplever man en form av negativ stress som är besläktad med ångest. Man känner att man blir orolig, man har idéer om att man inte kommer att fixa det hela, att man kommer att göra bort sig, man kommer inte att hinna. Och då kommer alla de här kroppsliga signalerna som hänger ihop med stress och ångest, nämligen hjärtklappning och ökad andhämtning och att det knyter sig i magen och man får svårt att tänka klart och man kanske blir iskall. Så stress är ju egentligen en biologisk reaktion som hjärnan triggar igång i kroppen när vi upplever fara. Den positiva stressen, den medför ju också att kroppen varvar upp väldigt mycket, men då så brukar vi inte tycka att hjärtklappningen och fjärilarna i magen och så vidare är tecken på hot, utan då är det som att vi blir taggade inom citat, va? Man känner sig så här positivt stimulerad och det är väldigt spännande allting.
Ja.
Men man är lika stressad för det.
Mm.
Ursprungligen, om vi nu tänker miljontals år bakåt i tiden, så har ju alla de här reaktionerna grundlagts och hängt med under evolutionen för att de har ju räddat liv. Om vi tänker oss några hundratusen år bakåt i tiden, så hade ju våra förfäder nytta av stressen. För om det dök upp lejon, då skulle alltså stressen och ångesten som lejonen framkallade stimulera kroppen till att fly.
Mm.
Så det är därför vi har stressen. Och var det inte flykt det handlade om, så var det kamp. Och mycket riktigt så är det också som så att den akuta stressreaktionen hos oss kallas ju för kamp- eller flyktprogrammet.
Mm.
Så det är det som har gynnat överlevnaden under miljontals år. Alla djur inklusive människan, stressar och har alltid stressat. Och det är inte farligt i sig, så länge det är hyfsat korta stresspåslag som man får vila ifrån.
Mm.
När stressen väl är avklarad. Man då tänker sig att man blir jagad av lejon på savannen.
Mm.
Så det är alltså inte fråga om månader och år.
Nej.
Utan det är några minuter. Och sen har man sprungit effektivt, då har man klarat sig.
Mm.
Har man inte sprungit effektivt, då blir det en evig vila istället för en kortare sådan då.
Mm.
Medan hos oss i vårt moderna samhälle så har vi ju gudskelov inga lejon att springa ifrån. Men vi har ju krav och förväntningar och projekt och hets och stress och tempo som aldrig tar slut. Springa eller slåss hjälper oss inte så här jättemycket.
Nej.
Jag menar, om jag känner mig väldigt pressad på jobbet och så försöker jag springa ifrån mig själv. Det kanske är lite skönt att få ur sig lite överskottsadrenalin genom att ta en joggingrunda.
Mm.
Men det är ju ingen direkt lösning på problemet. Ungefär som om jag sprang bort från ett lejon. Så det som drabbar oss, det är ju att vi utsätts för en stress som är väldigt, väldigt långvarig. Och vi får aldrig vila ifrån den. Då drabbas kroppen av slitage. Inte minst när man slutar sova. Och sover man dåligt, alltså får för kort sömn, för ytlig sömn under en längre tid. Då menar jag inte den där enstaka natten här och där, utan under perioder av flera månader i sträck att man inte sover ordentligt. Och driver sig själv hårt i vardagen.
Mm.
Då tar ju kroppen väldigt mycket stryk. Det uppstår slitage för att kroppens självläkningsmekanismer aldrig tillåts kicka in.
Mm.
Och då blir man till sist drabbad av någon form av ohälsa. Till exempel utmattningssyndrom.
Mm.
Mm. Men du som ändå jobbar med stress och liksom träffar patienter och så som mår dåligt på grund av stress.
Mm.
Alltså, varför ser det ut som det gör idag? För det känns som att väldigt många i Sverige känner sig stressade.
Ja, precis. Och det finns ju naturligtvis en mängd förklaringar till det. Men man kan ju titta på vilka som är de mest stressade eller de som jag träffar i kliniken. Och det är mestadels kvinnor. Och när det gäller kön och stress så vet vi att det är framförallt kvinnor som drabbas av utmattningstillstånd, flera ångesttillstånd, nedstämdhet. Och det finns säkert mängder med förklaringar från biologiska till samhälleliga. Och tittar vi på samhälleliga förklaringar så vet vi att kvinnor har, om man nu generaliserar, en större total arbetsbörda än vad vi män har. För att ni förväntas jobba heltid, göra karriär, samtidigt som de gamla könsrollerna finns kvar. Och kvinnor har då också huvudansvaret för hemmets skötsel, barnen, städningen, marktjänsten med mera. Så totalt sett blir det en större arbetsbörda. Sen kanske att det finns också en förväntan om att kvinnor ska ha mer ansvar för relationer.
Det finns det.
Ja.
Okay.
Det vi har pratat om det senaste tiden, just det här att det alltid känns som att det är kvinnor som liksom, ja, men ska styra relationer eller ta initiativ. Och
ja, det känns som att kvinnor är mer drivande i relationer.
Exakt.
Ja.
Så är det om man generaliserar. Va?
Mm.
Så vid skilsmässor blir ju männen oftare helt ensamma, medan kvinnor har oftare ett nätverk kvar. Det finns positiva, ljusa och mörka sidor av det här fenomenet. Va?
Mm.
Men jag menar att ta väldigt mycket ansvar för relationer och ansvar i största allmänhet kan ju periodvis bli en överbelastning. Föreställ dig nu då att du har ett jobb som är i och för sig väldigt stressande och det är högt tempo och vad vet jag, relationerna med kollegorna där är väl inte tipptopp, så det är inte världens roligaste jobb. Men allting utanför jobbet har fungerat bra. Och där har du vänner, väninner och en stödjande släkt och intressen och så. Men tänk dig då att det börjar uppstå en serie kriser även hemma vid, så att säga. Så de där väninnerna som alltid varit ett stöd, de krisar och de skiljer sig och någon i släkten blir sjuk och gamla mamma som alltid varit en stöttepelare blir plötsligt riktigt gammal och sjuk och behöver hjälp med en det ena än det andra. Och mitt i allt det här så finns du som är den där som alltid har tagit ansvar för alla. Så plötsligt så finns det ingenstans där du kan hämta kraft och energi. Och då blir det här relationerandet kanske mer av en börda än vad det är en återhämtning.
Mm.
Och då blir ju stressen total i livets alla områden.
Mm.
Sen kan man ju också säga att arbetsmarknaden är väldigt könssegregerad. Och kvinnorna återfinns ju oftare i sådana sektorer där man skär ner, där det är lågstatusyrken, där man ska ta hand om barn, sjuka med flera. Och där man också skär ner på så vis att färre och färre personal ska ta hand om fler och fler komplexa fall och krävande människor. Så det är klart att det blir en jättetung börda att bära. Och det här är bara ett axplock av förklaringar. Sen är det ett väldigt stort pussel alltsammans som också innefattar biologiska faktorer säkerligen.
Ja. Men har stressen ökat senaste åren och ser man att den ökar ännu mer?
Man ser att den har ökat, om inte annat så kan man se att sjukskrivningarna på grund av stress har ökat och därmed utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa är ju en av dem, om inte den främsta anledningen till att folk blir sjukskrivna.
Mm.
Så tempot har drivits upp och det är mera krävande livet vi lever. Där som ni nämnde tidigare också, vi pratade lite grann om sociala medier.
Mm.
Vi lever ju i ett artificiellt samhälle där vi inte längre följer naturens rytmer som tidigare styrde det här med aktivitet, vakenhet, prestation kontra sömn, vila och återhämtning.
Mm.
Och vi är igång hela tiden och gör oss anträffbara med hjälp av mobiler till exempel och så vidare. Varenda naturlig paus är bortrationaliserad. Så det är ett hetsigare tempo. Vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle också. I Sverige mer än på många andra ställen. Där det finns ingen självklar förankring i samhället eller familjen eller klanen eller what have you. Utan det är ju du som ska ta ansvar med stort A för ditt liv. Och inom citat göra rätt val. Och bara du vill tillräckligt mycket och skärper och tar i kragen och tänker positivt så kan du komma hur långt som helst.
Bara du gör de där rätta valen.
Och komma hur långt som helst, vad är det för oss idag? Vad tänker ni, undrar jag.
Alltså grejen är för mig, som nog är ganska så karriärsinriktad, så tänker jag att komma hur långt som helst, då driver man ett framgångsrikt bolag och ekonomiskt oberoende.
Vid vilken ålder?
Orimligt tidigt.
Ja, men jag vet att jag i alla fall från gymnasiet hade att jag skulle tjäna min första miljon innan jag fyllde 25 och var ekonomiskt oberoende innan 30.
Ja, precis.
Mm.
Ja, det är klart att det finns ju några som klarar det.
Mm.
Och sen majoriteten har idén att de borde fixa det bara de vill tillräckligt mycket, men det går ju inte.
Nej.
Så vi skapar oss också orimliga förväntningar. Eller skapar oss och skapar oss. Vi är ju bombarderade med budskap kring vad vi borde fixa innan 30. Så att,
ja. Men vad finns det för olika så här stadier inom stress? För det känns ju ändå som att man typ går igenom olika stadier innan man liksom hamnar i, låt säga, en utmattningsdepression till exempel.
Ja, precis. Jo, då är det så att det finns på det man kallar för ett utmattningssyndrom, så finns ju tre stadier. Och det finns en som är väldigt, väldigt lång. Många av mina patienter kan ju i backspegeln tycka att den har pågått hela livet. Ända sedan jag var ett litet barn så har jag hållit på och drivit mig själv hårt och så vidare. Men den kallas för uppbyggnadsfasen. Då man bygger upp den här utmattningen. Och den ser ut på det viset att personer som har en speciell läggning kan man säga, som är väldigt ambitiösa, som är noggranna, som är prestationsinriktade, perfektionistiska, har en stark förmåga till att bli engagerade i olika frågor och har en väldig och empatiska till max många gånger, alltså en mängd fina egenskaper som de tyvärr inte kan modulera. Det är antingen så är det på i 180 eller så är det av.
Jag sitter här och ler för du har nämnt alla mina egenskaper så jag kände så här, oj.
Och de är fina de egenskaperna, det är bara det att det gäller att hitta volymknappen. Utforska vad som är lagom. Ja, det krävs att ha den här läggningen, mycket att det är perfektionistiska och svårt att ge avkall på hur pass mycket energi man investerar i åtagandena. Personer med den läggningen som sen hamnar i situationer på arbetet och utanför som är överbelastande, där det är väldigt mycket av krav, förväntningar, högt tempo och så vidare, och det inte finns några som helst utrymmen för att återhämta sig, ladda batterierna, de utvecklar ju med tiden tecken på slitage genom att man springer fortare och fortare och fortare, och det som träder in i bilden det är också sömnrubbningar. Vilket sen blir vägen från det här livsmönstret där man pressar sig väldigt mycket till att man de facto blir sjuk av stress. Ett vanligt mönster det är att man har väldigt hög energi, men att den här energin fluktuerar upp och ner under en period av många år. I den bemärkelsen att man pressar sig väldigt mycket. Man har åtaganden, man pressar sig fullt ut. Och sen så har man smärre dippar där man är relativt utslagen. Jag säger relativt för att när man fortfarande är frisk så har man fortfarande en god energidepå att ta av. Men man märker själv att man dippar. Och man kanske behöver i början kanske en hel eftermiddag att bara ligga i soffan och stirra i taket, en söndag eftermiddag till exempel. Och sen så kanske det blir hela helgen, men sen är man uppe på benen och kör på. Kör hjärnet utan pauser, hoppar luncher, man kör på helt enkelt, va? Stänger av och kör på. Sen så kanske de här dipparna blir lite längre, kanske att man behöver ta ut någon semesterdag som egentligen är en maskerad sjukskrivning eller liknande. Så upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och det är alltså det här mönstret som kommer av att man pressar sig mycket och sen så har man ingenting kvar att ge. Och så pressar man sig, har ingenting kvar att ge. Och det funkar under en period av väldigt, väldigt många år. 10, 20, 30, 40, vad vet jag. Sen så kommer man in i den här fasen som innebär utförsbacken mot en krasch, mot att gå in i väggen. Och det är just när sömnen fallerar. Och det brukar gå till på det här viset att om man ständigt är pressad och känner sig jagad och har dåliga sömnrutiner från början kanske, men gör det till en vana att ta med sig anspänning och en massa oro in i sovrummet, då kommer ju den här oron som finns i kroppen att trigga igång ältande och grubblerier och problemlösning. Så hjärnan är på högvarv när man ligger där och ska sova. Vilket innebär, om ni har provat själva någon gång så känner ni säkert igen det här, att det tar väldigt lång tid att somna. När man väl somnar så är det en ytlig, ryckig sömn med massa uppvaknanden. Man kanske har mardrömmar om att man blir jagad och inte kommer någon vart. Och sen så kanske man har det där för tidiga uppvaknandet klockan 4 på morgonen med ångest och så kan man inte somna om. Och ni vet, en natt är ju ingen natt, för det där är ju någonting som drabbar alla någon gång. Men när det sen blir ett mönster, då kan man se att vi utvecklar en tilltagande trötthet. Många tycker att det är en onormal trötthet. Egentligen är det inget onormalt över det. För stressar man mycket och får aldrig en chans att vila så är det ju normalt att bli trött. Konstigt vore det annars.
Ja.
Och det är inte bara någon form av kroppslig trötthet utan det är ju en känslomässig trötthet. Man kanske är van att ta in vad andra människor säger och hjälpa dem att styra upp deras känslor och sådär. Men sen så blir man ganska så trött på det, känslomässigt avdomnad på något sätt. Va? Man blir helt klart trött i huvudet. I vårt samhälle idag så är vi mer än någonsin kanske beroende av hjärnan i våra arbeten och även i skolan och ni vet, sociala medier. Och mycket arbete med den här främre delen av pannan då. främre hjärnbarken som är vår inre projektledare, om man vill beskriva det på det viset. Och där utvecklar man ju en trötthet så att man får sämre minne, man får svårt att upprätthålla koncentrationen, man glömmer saker, man tappar saker, man går vilse i välbekanta platser. Man tappar ord, man byter ut ord. Jag är på väg att säga kaffemugg och så kommer det flasklock istället och så undrar jag, men vad håller jag på med? Man blir väldigt känslig för intryck, ljud, ljus, röriga miljöer, stimmiga miljöer med mycket folk. Man utvecklar kroppsliga besvär, värk, huvudvärk, ont i magen, ont i käkarna, hjärtklappning, tungt att andas, tinnitus med mera. Man blir labil, man får svårt att fatta beslut. Man börjar tycka att det där med krav börjar bli en rejäl börda. Så man börjar skjuta upp saker och ting. Tidigare kanske man var en sån som bara gjorde en massa saker och bara farten. Saker nästan gjorda av sig själva.
Mm.
Och sen så har man kanske ett åtagande en dag, så får man ångest för det flera dagar i förväg och kan inte sova natten innan. Och allt det här och mycket annat kommer ju smygande pö om pö. Och det är det som är uppbyggnadsprocessen. Långt svar på en kort fråga. Det är det här som är den första fasen. Som sen utmynnar i en krasch ofta. Vilket innebär att alla symptom blir så starka så att man plötsligt blir varse att man faktiskt har nått vägs ände. Eller gått in i väggen som det heter. Under den här uppbyggnadsfasen så finns det annat som utvecklas och som inte bara är symptom som man själv känner, utan man börjar styra om i livet också. Man börjar prioritera om. Och det man prioriterar bort, det är det som man behöver som mest. Vad är det man behöver som mest när man är pressad och stressad? Vad tror ni?
Vila.
Till exempel, vila.
Ja, men typ så bara umgås med nära och kära.
Stämmer precis. Och mer?
Typ så här.
Ja, men jag tycker så här, unna sig saker, typ mat. Ja, men så här, sånt man tycker är gott.
Ja, men så här, träna och bra, äta bra. Alltså ha liksom så här rutiner.
Exakt. Och nöjen och vänner, eller hur? Och unna sig. Allt det där prioriterar vi bort för vi tänker att ja, men nu hinner jag inte med det där och dessutom så är jag inte på humör och jag är så trött och allt det där. Och problemet är att när vi prioriterar bort det, då kanske vi kortsiktigt tycker att vi har vunnit något. För att, ja, i och med att jag inte träffade kompisen så hann jag fixa klart det där projektet. I och med att jag inte gick och tränade så... någonting. Men i själva verket så är det ju en långsiktig fälla. För att vi fråntar oss alla glädjeämnen, alla chanser att fylla på med energi. Och det är det som gör att man sen går in i väggen, som det heter. Så det finns någon som har hävdat att vi slutar inte göra roliga saker för att vi går in i väggen, utan vi går in i väggen för att vi slutar göra roliga saker och återhämta oss och umgås med vänner, ägna oss åt våra intressen. Det som ger påfyllnad, kort och gott.
Alltså så bra. Alltså tankesätt. Man såg det så tydligt när du sa det så. Men jag tänker alltså, nu när vi har hört det här, alltså hur viktigt är det att ta de här signalerna på allvar, de här tidiga signalerna, och hur kan man ta dem på allvar? Alltså vi menar, vad ska man göra liksom?
Ja. Att ta dem på allvar är viktigt. Och sen är det ju många som undrar, varför är det så att människor som noterar sina signaler ändå springer vidare tills de kraschar? Och då får vi ta hänsyn till att ett normaltillstånd hos oss människor, det är att vara det vi kallar för ambivalenta. Ungefär som att vi är åsnor som står mellan två hötappar. Å ena sidan vill jag ha den här, men å andra sidan så finns ju den här. Vilken ska jag välja? Och vad menar jag? Ja, då kan resonemanget gå så här. Att å ena sidan så märker jag att jag har blivit väldigt irritabel på sistone. Och jag sover dåligt. Och jag har ont i magen och jag har ont i huvudet. Och det har pågått i evigheter. Men å andra sidan får jag faktiskt beröm i skolan eller på jobbet. För att jag är så duktig. För att jag är först där och sist att gå. Och för att jag levererar så bra grejer. Och det jag menar... Det är ju alla andra verkar ju fixa situationen, så varför borde inte jag göra det? Så man är fast mellan, å ena sidan har jag ett lidande, å andra sidan så ser jag ingen väg ut, plus att det här jag gör faktiskt med jämna mellanrum ger mig bekräftelse.
Mm, mm.
Och sen så finns det ju många av oss som tror att vi är oersättliga. Om jag sätter gränser mot väninnan som skiljer sig och som ringer 10 gånger om dagen. Om jag säger nej till henne, då finns ju ingen annan som pratar med henne. Eller om jag inte tar hand om den och den och den och den. Mm. Vem ska göra det då?
Mm, ja.
Och i väntan på att det ska dyka upp någon lösning så springer vi på. Springer på, springer på, springer på. Och sen så småningom så fattar hjärnan ett beslut åt oss. När vi kraschar in i väggen, då är alla symptom så pass starka så att vi har i regel inget val längre, utan vi är utmattade och behöver kliva av.
Mm.
Men om man då blir utbränd, ja, vad är det som händer i kroppen?
Ja, vad är det som händer i kroppen? Det har man ju letat efter. Eftersom ju utmattning är ett stresstillstånd, så har man ju tittat på en mängd olika hormoner och andra sådana här biologiska stressmarkörer. Och det man kan säga kort och gott, det är att man faktiskt inte hittar någon så här direkt markör som skulle spegla att man har gått in i väggen. Det finns ett stresshormon som är ganska väl beforskat som heter kortisol med L som Lennart i slutet, och som kommer ifrån binjurarnas bark och som insöndras under stress och som ger oss väldigt mycket kraft, energi och sådär, och den har en massa funktioner. Man har ju tittat på det väldigt mycket bland folk som har gått in i väggen, och vissa studier visar då att människor som har gått in i väggen har högre nivåer av kortisol än friska.
Mm.
Vilket då skulle vara ett tecken på förhöjd stress. Men sen så finns det en mängd studier som visar att utmattade skulle ha lägre nivåer av kortisol än friska. Och ett antagande där skulle då vara att systemet som producerar kortisol har överutnyttjats under så lång tid att det inte längre förmår prestera något kortisol. Och eftersom kortisol är energibefrämjande så blir man ju väldigt energilös av att inte ha tillräckligt av det. Men som sagt, det finns ju ännu inte någon riktig entydigt svar på vad som händer i kroppen. Man har börjat titta lite grann i hjärnan och kikat på förändringar där som skulle hänga ihop med kronisk stress. Och det man har kunnat se, det finns inte så många studier, men det finns en handfull, att det finns områden i hjärnan som just styr beslutsfattande, uppmärksamhet, att styra sina handlingar i riktning mot ett mål, det vi kallar för exekutiva funktioner, och en del minnesprocesser. Sådana strukturer är påverkade av stress i den bemärkelsen att de krymper en aning. Och sen så finns det andra strukturer som styr känslomässiga reaktioner, delar av det så kallade limbiska systemet. Och där finns det, ni känner säkert till det här, men två stycken strukturer som heter amygdala på höger och vänster sida. Det finns någon studie som tyder på att de regionerna verkar stärkas upp, förstärkas av kronisk stress. Och resultatet av detta, om vi då tänker oss att den inre projektledaren, som jag kallade de strukturerna tidigare, blir försvagade, medan den här mera känslomässiga hjärnan blir förstärkt. Då hamnar vi i ett scenario där vi har en minskad förmåga att fatta rationella beslut. Vi tappar tråden i många sammanhang och har svårt att upprätthålla fokus. Vi har svårt att ha tillgång till minnet, samtidigt som vi blir mer och mer känslomässiga.
Mm.
Vilket också är reaktioner som man kan se hos dem som går in i väggen. Men det här är alltså ny forskning och det finns inte mycket av det.
Men när tycker du att man ska söka hjälp?
Mm. Det är en bra fråga. Jag tänker att man ska söka hjälp när man märker att den situation man har hamnat i inte går att lösa på egen hand, när man har gjort några rejäla försök att hörsamma sina symptom och sen hitta en väg ut genom att hitta avlastning, genom att hitta avgränsningar i arbetet, alltså gentemot kraven generellt, att avgränsa dem, att strukturera upp dem. Och när man inte lyckats behålla, om inte ta tillbaka då, de källor till återhämtning som vi pratade om för en stund sedan och som vi alltid rationaliserar bort. När man märker att man inte lyckas styra upp situationen på egen hand på det sättet och symptomen finns kvar och kanske blir värre, då är det dags att söka hjälp.
Men en grupp som man liksom inte får glömma bort i det här, det är ju alla anhöriga.
Stämmer.
Ja, men hur ska man vara som anhörig då till någon som reagerar kraftigt på stress eller som har gått in i väggen?
Ja, det är svårt att säga generellt, men några allmänna riktlinjer, det är ju att försöka att inte vara kritisk. Försöka att inte ge allt för många goda råd. När folk börjar ge oss goda råd i all välmening, så har vi en benägenhet att börja argumentera emot av någon.
Ja.
Det skulle förtjäna ett längre poddinslag i sig. Men så är det, så det är bättre att bara lyssna, ta in, signalera att man finns där och försöka hjälpa till så gott det går. Alltså när vi på stressmottagningen har anhörigträffar eller nätverksträffar för personer i patientens nätverk, då det gäller inte bara anhöriga utan det kan vara arbetsgivare, vänner med flera, så brukar vi också berätta lite grann om hur vi jobbar med våra rehabiliteringar, där vi ju lär ut metoder för att hushålla med den energi man har. Så att man tränar sig i att göra en sak i taget, göra det med närvaro och sen ta en paus. Och sen så aktiverar man sig en liten stund till och sen tar man en paus och så aktiverar man sig en stund till och så tar man en paus. Det kallar vi för energibalansering jämfört med att fungera så som man gjorde tidigare, det vill säga kör på. Nu börjar jag bli trött men jag måste ju bli klar, så kör man på lite till. Och någonting som kan vara viktigt för anhöriga att känna till, det är ju att det där är något som människor som har gått in i väggen ska lära sig. För det är det enda sättet att bygga upp sin energi. Och man kan gärna vara ett stöd i det genom att påminna den nära och kära när han eller hon, oftare än hon, sätter igång och pressar sig. Det var ju sagt att du skulle ta en paus efter en halvtimme och nu har det gått 3/4 och du kör på och du gör inte en sak i taget, du håller på och multitaskar. En kärleksfull påminnelse om det. Så sen gäller det att ta hand om sig själv. Som anhörig så finns det en risk att man börjar ta över ansvar i allt för stor utsträckning och slutar ta hand om sig själv, varpå man kraschar. Själv. Det är inte alls ovanligt.
Och då är man helt plötsligt två som är utbrända.
Ja, men precis. Visst.
Vi har kommit till sista frågan.
Shoot.
Men innan dess, tycker du vi har missat något viktigt som du mer vill säga om just stress?
Jag vill säga att stress är en naturlig del av livet och vi kommer inte ifrån det. Vi behöver stress. Det viktiga är då att ha de här pauserna och inte prioritera bort sina intressen, sina glädjeämnen. Och de här rutinerna som handlar om mat och sömn och motion och sånt, som kan verka väldigt oglamoröst men som vi behöver för att hålla oss friska. När vi inte håller oss friska, då har ju stressen skapat slitage i olika system, inte minst hjärnan då. Den goda nyheten, och det var det jag ville komma fram till, det är att allt det här som låter så alarmerande faktiskt också kan läka tillbaka. Det som är bekymmersamt med utmattningssyndrom är att det är så långdraget och många blir frustrerad över att det tar så lång tid att få minnet tillbaka, att få beslutsfattandet tillbaka och sådana saker. Det kommer tillbaka och det går inte att pressa sig. Utan det gäller att hitta någon form av balans mellan aktivitet och återhämtning. Och det är kanske under resten av livet. Men självläkningen finns, den sker, man blir bättre. Men man får ha tålamod med att det tar ganska så lång tid.
Okej, men vad inspirerar dig? Det är sista frågan.
Inspirerar mig
allt, alltså bara i livet.
I livet,
ja. Vi ställer alltid den frågan till våra gäster.
Okej. Mina kollegor inspirerar mig. Det är en skön samling individer med var och en sin egen personlighet. De inspirerar mig vansinnigt mycket. Mina barn inspirerar mig, vänner. Och när jag säger allt det här så tänker jag nog att ja, relationer i stort är en viktig inspirationskälla för mig.
Mm. Tack så jättemycket för att du vill ge Stånges på den.
Tack själva.
Ja, det känns ändå som att jag blev lite klokare i alla fall.
Nej, men alltså grejen är, jag lärde mig så mycket. Alltså jag satt och var imponerad från att vi typ hälsade
ja.
På Giorgio. Ja, till att liksom han gick och sen hade jag med mig allt vi hade pratat om
ja.
Under hela dagen.
Men just det här med volymknappen. Mm. Att vissa har den personligheten att man kan liksom inte ha volymknappen i mitten utan man har den antingen på full speta liksom. Eller är den helt avstängd?
Men jag försöker verkligen hitta min volymknapp.
Ja.
Eller så här, jag försöker inte hitta den, men jag försöker reglera den.
Mm.
Men han var ju liksom megaproffs.
Ja.
Det är så häftigt att träffa dem.
Men det är så sjukt coolt. Det var liksom lite samma möte som när vi träffade Simon Kjaga.
Ja.
För det blir det här, man möter liksom ett proffs. Som det känns ju som att de ser rätt igenom en.
Verkligen.
Ja, och vi är ju liksom inte utbildade alls utan bara väldigt intresserade av det här ämnet och därför känns det så himla coolt att få träffa sådana utbildade proffs helt enkelt. Så tack så jättemycket Giorgio för att du vill gästa Ångestpodden. Som vi nämnde förra veckan så kommer vi ha ett litet party. Nej, men den 7 december kommer vi ha ett litet event för att vi har släppt då snart 100 avsnitt. Så vi kommer ha ett litet mingel på vårt kontor här i Stockholm där vi ju sa att vi ville att ni skulle få komma.
Vi kanske var lite otydliga men vi kommer alltså inte livepodda där om någon trodde det.
Nej.
Men vi kommer som sagt ha ett mingel och vi vill att så många som möjligt av er ska kunna komma så vi har utökat platserna. Så om ni vill komma, som sagt, så mejla oss på angestpodden@ingetfilter.se och märk mejlet med 100 avsnitt.
Så hoppas vi att vi ses den 7 december.
Ja.
Nu rullar ju ångestbilen på SVT Play idag.
Jag vet.
Det känns helt sjukt faktiskt.
Det känns lite overkligt.
Ja.
Men alltså, ni är ju helt fantastiska som åker med.
Ja, tack för alla fina ord om bilen. Alltså det värmer verkligen så mycket. Det var så nervöst i söndags när första avsnittet skulle släppas. Och det var så sjukt när man går in nu på SVT Play och kollar så här nyligen upplagda. Så är det en bild på dig och mig där.
Mm.
Man bara, är det jag?
Men snälla, snälla, snälla ni, titta på ångestbilen.
Ja.
Och skriv till oss vad ni tycker.
Mm, twittra eller snappa eller vad som helst. Vi heter typ våra namn överallt. Ida Hockestrand och Sofie Hallberg.
Och instagramma, alltså gör allt när ni tittar på ångestbilen. För vi blir så glada.
Ja, det värmer extremt mycket i våra hjärtan. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hoppas att ni mår bra allihopa och gör ni inte det så vill vi ge en stor kram så hörs vi snart igen. Hej då!
Hej då!